Var håller finansministern hus? Ja, hon säger själv att det råder ekonomisk vinter. Men ändå syns Elisabeth Svantesson knappt till. Välkommen till Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Karin Olsson, som programledare. Och med mig i studion har jag Expressens politikreportrar Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hallå, hallå!
Och Anette Holmqvist, välkommen!
Tack så mycket!
Ja, så trevligt att få vara här med er idag.
Kul att du är här!
Ja, tack!
Verkligen!
Ja, finansministern brukar ju vara regeringens självklara ankare, eller i alla fall den mest kända i regeringen efter statsministern. Men nog känns det lite som att Svantesson håller sig lite i bakgrunden. Delar ni den bilden? Vad säger du, Anette?
Ja, men jag skulle säga att hon är märkligt frånvarande för att vara en finansminister mitt i en ekonomisk kris. Vi har ju vant oss vid att när breda grupper som nu, medelklassen, pressas hårt av höga matkostnader, dyra boräntor och så vidare, då brukar finansministern kliva fram och synas. Vi har ju exempel som Anders Borg när han ledde Sverige genom finanskrisen, eller Magdalena Andersson under pandemin. De syndes ju hela tiden, och på det viset ser vi ju inte Elisabeth Svantesson nu.
Håller du med om det här, Thomas?
Ja, men det hade ju också varit en möjlighet för henne och för regeringen att verkligen synas och visa politiskt ledarskap i de här väldigt oroliga politiska tiderna. Men sen är det ju så med henne också att hon är frånvarande beror ju delvis på att hon tackar nej ganska mycket. Alltså jag vet ju det själv. Jag har ju själv ställt frågan till henne flera gånger eller till hennes folk om man kan få en intervju, och jag har faktiskt inte gjort någon riktig intervju med henne sen hon blev finansminister. Och det har varit olika anledningar till att det inte har gått. Och jag vet att på SVT, Anders Holmberg som har det stora intervjuprogrammet 30 minuter som ändå är det tyngsta i sin genre, får man ju säga. Han har ju inte lyckats få dit henne heller. Så att, så jag vet att men de säger att de har fullt upp och det är olika kalenderorsaker till det där. Men lite märkligt är det.
Men Thomas, du har sagt någon gång att hon kanske är den mäktigaste finansminister vi har haft. Kan det bidra till att hon faktiskt inte har tid att springa runt i media hela tiden?
Ja, men alltså precis. Alltså hon har ju en väldigt stor portfölj. Alltså den är större än många andra tidigare finansministrar. Hon har hand om de statliga bolagen. Det är så här rätt lite trist grej. Men jag menar, det är ganska viktigt. Jag vet att hon var uppe i Kiruna och träffade LKABs ledning och så, jag tror var förra veckan, och det tar ganska mycket tid, och det är så här grej som kan skapa jättestora problem för en regering om man inte sköter det. Och nu har det varit EU-ordförandeskapet, så har hon varit nere i Bryssel jättemycket och lett de här ekofinmötena och sådär. Så
hon har fullt upp alltså?
Ja, men hon har fullt upp, men ändå skulle jag säga så är det, jag menar Magdalena Andersson, jag vet ju själv, henne kunde man ju få så här, hon ställde ju alltid upp. Alltså hon älskade ju att prata, hon pratade gärna om saker som inte hade med ekonomi gör också. Hon pratade gärna liksom den här klassiska SD-bashingen, att hon ville liksom tala ner dem. Hon kunde sitta i liksom taxin på väg till Arlanda när hon skulle till Bryssel, och så fick man 10 minuter med liksom en exklusiv intervju med finansministern.
Men det händer ju inte med Elisabeth Svantesson.
Det gör inte det.
Nej, inte nu i alla fall. Hon var ju väldigt tillgänglig som i opposition.
Men min bild av henne liksom från en medial synvinkel är att hon är lite stram och kylig och kanske lite så här prudentlig. Och jag tänker, kan det vara därför hon inte dras till strålkastarljuset? Eller liksom, stämmer den här bilden? Eller hur är hon egentligen?
Jag skulle säga att det där är väldigt lustigt. Att hon framstår ju, precis som du säger, lite stram när man ser henne i tv och så. Men i verkliga livet, när man träffar henne, så är ju känslan precis den motsatta. Hon är väldigt trevlig och tillgänglig, lätt att ha ett samtal med.
Jag tror att skulle man göra en enkät bland liksom politiska motståndare och så, och fråga så här, så tror jag att hon skulle kunna vinna som den trevligaste politikern. Alltså hon är allmänt känd som det, och det är liksom någonting som man upplever både som journalist, det kan nästan närmast vara besvärande ibland hur trevlig hon är, tycker jag.
Besvärande, hur då?
Nej, men hon kan vara sådär, men hur, ja, men du vet, man har skrivit någonting som inte varit jättepositivt kanske, ändå är hon hur trevlig som helst.
Ja, och hon har ju också omvittnat goda relationer, inte bara i sitt eget parti utan också med partier, ja, oppositionspartierna till exempel. Det pratas ju bland annat om att Magdalena Andersson och hon har väldigt goda relationer. Det sägs från Socialdemokraternas håll att det handlar om att Andersson tycker dels att hon är en trevlig person, men också att hon är lätt att hon vågar fatta beslut, att det är lätt att få ett besked av Svantesson. till skillnad från som de upplever då Ulf Kristersson. Mm.
Så för dem är hon tillgänglig
åtminstone? Ja, de upplever det i alla fall.
Jag vet också, när hon blev finansminister så gick hon runt på departementet och hälsade på alla. Hon är en person som ser folk och så. Så att det är verkligen så här genomgående när man pratar med folk på insidan, att hon både av liksom meningsmotståndare och de som jobbar i partiet runt henne, att hon, det där med att hon är trevlig.
Och hur är det då i Tidösamarbetet, undrar jag? Man pratade ibland om Maud Olofsson som alliansens mamma. Är Svantesson det i det här samarbetet, om hon nu är så trevlig?
Inte riktigt så, men däremot pratar ju källor gärna om när de skulle sy ihop Tidöavtalet. Hur, när det kärvade, när Tobias Billström körde fast och Sverigedemokraterna verkligen slog i klackarna i golvet och vägrade.
Han kanske inte är liksom den här sociala geniet.
Nej, han uppfattas ju inte så i alla fall. Och då fick man skicka in Elisabeth Svantesson som med sin milda, vänliga framtoning tydligt och klart förklarade varför det här var viktigt, till exempel för Liberalerna eller Kristdemokraterna, hur det lirade med deras ideologier, vissa frågor och så, för att få Sverigedemokraterna att säga ja. Och det är de som gillar Svante som lyfter gärna fram det där.
Men jag vet också att det här som en del moderater kanske lider av, eller som jag tror att en del sverigedemokrater uppfattar moderaterna som snobbiga, som översittare. Alltså hon, det där har inte riktigt hon, tror jag. Hon liksom är lite folkligare. Även de gillar henne, så att säga.
Men hon är ju ändå politiker. Hon kan inte bara vara snäll. Finns det ingen information om när hon liksom spelar spelet, så att säga?
Nej, men det man kan säga, alltså, det har ju varit ett rätt dramatiskt decennium om man tittar bak, ända sedan Fredrik Reinfeldt liksom lämnade och checkade ut och Anna Kinberg Batra kom. Det har varit falangstrider i Moderaterna. Hon avsattes under dramatiska former. Där är liksom Svantessons roll lite oklar, men man kan konstatera att hon står fortfarande där efter allt det här. Alltså att det vittnar om att hon även är en maktspelare av rang.
Talar ju om det, att hon sitter kvar trots att det har varit en rad utrensningar, så finns hon ändå kvar där i toppen. Och precis som Thomas säger, så här har ju hela tiden hennes roll framhållits som lite oklar, var hon har stått och hur hon har agerat. Men samtidigt så pekar ju många idag på att i hennes krets finns personer som i allra högsta grad var inblandade när till exempel Kinberg Batra avsattes. Och den man framförallt pekar på då är ju finansmarknadsminister Niklas Wykman. Jag vet inte om du håller med om det, men det är vad man hör.
Jo, nej, men så är det ju. Hon själv vill hon hålla det ifrån sig, men väldigt tydligt så är det så att de som var med och avsatte Anna Kinberg Batra, de vill ju egentligen ha Elisabeth Svantesson, inte Ulf Kristersson.
Mm-hmm. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite till själva ämbetet. Annette, du var inne här på några högprofilerade finansministrar genom tiden, och vi har haft ett helt gäng. Folkhems fadern Gunnar Sträng som satt i över 20 år på posten, och det är Kjell-Olof Feldt, och du nämnde Anders Borg, Annette, Magdalena Andersson. Henne kommer vi ihåg för att hon alltid pratade om att spara i ladorna. Det är ett uttryck som blev väldigt tätt förknippat med henne. Och förstås Göran Persson. Och jag tänkte vi ska få lite så här feeling för finansministerämbetet genom att gå tillbaka till valrörelsen 2002, när Göran Persson retoriskt närmast mördade Moderaternas partiledare Bo Lundgren. Persson, han var ju partiledare då, men han använde ju hela sin trovärdighet från finansministertiden i den här verbala attacken.
Jag måste säga att jag känner mig lite märkligt till motstånd. Jag står mitt emot en person som var med och körde sönder Sveriges finanser. Jag har rätt upp dem tillsammans med det andra. Vi har betalat 320 000 miljoner på den statsskuld som du lät växa med nästan 600 miljarder. Så ser det ut. Vi har varje år klarat våra bokslut. Vi har varje år sett till så att vi har disciplin. Och jag inser en sak, att det stora hotet nu mot de offentliga finanserna, och det säger också marknadens folk. Du ser att de är rädda för att du ska få bilda regering.
Nej.
Räntorna stiger, jo, men så är det ju faktiskt. Och Bosse, jag skulle, om jag var som du, jag vet ju att du har köpt ett jättehus ute i Djursholm. Om jag var som du hade lånat pengar till detta, så skulle jag vara väldigt orolig för en borgerlig regering, därför att då kommer räntorna att stiga igen.
Ja, det här är ett väldigt tydligt exempel på vilken tyngd som finansministererfarenheten kan ge en politiker. Mm. Kommer vi få höra något sånt här från Elisabeth Svantesson, fast då mot vänstern?
Nej, alltså det är ju verkligen typ hennes motsats det här. Alltså det är det man säger mycket om Elisabeth Svantesson, att hon verkligen inte är så här. Och att det är liksom kanske, apropå den här snällheten och den liksom, ja, men sociala talangen eller vad man nu kallar det, så är hon inte en som liksom slår under bältet på det här sättet. Alltså det här är ju helt, jag måste säga att det är briljant det han gör här. Och det här, att det funkade så pass väl för Göran Persson. För lite var det ju så att men det här valet blev en succé för Socialdemokraterna, en total katastrof för Moderaterna ska man säga. Men det var väl, han liksom hade ju byggt upp hela den här politiska berättelsen och han hade liksom lagt upp för en smash och sen så smashade han.
Ja, men man ska ju också komma ihåg att Persson var ju en klass för sig. Han anklagades faktiskt för ren mobbning många gånger, bland annat i samband med den här sågningen här. Och Elisabeth Svantesson är ju, beskrivs ju som hans raka motsats. Även de politiska motståndarna kan ibland vara frustrerade över att de upplever att hon är så snäll i debatter och framförallt att hon i replikskiften, till exempel i en interpellationsdebatt, tar hon inte alla sina repliker på motståndaren och det kan de bli irriterade på.
Så det blir nästan svårt att debattera med henne av den anledningen.
Ja, de upplever det i alla fall.
Men kan inte det vara bra? Då kan hon inte jobba utifrån den styrkan då? Att hon inte är en buffel utan att hon är en ganska trevlig person.
Jo, nej, men alltså, så skulle det ju kunna vara. Alltså, och liksom, de runt henne säger ju att hon verkligen inte vill bidra till liksom, polarisering. Och liksom, hon är ju en ovanlig typ av politiker och är liksom en ovanlig debattör. Så, lite det här vända andra kinden till att hon liksom inte hon smärsar inte när det går så att säga. Men ja, i Moderaterna har man ju, liksom, det här skapar en del frustration. De sitter liksom hemma och skruvar på sig när man ser henne Aktuellt mot Mikael Damberg. Att hon inte liksom mer slår under bältet som man ändå liksom, Göran Persson hade ju inte vunnit den här debatten på det sättet på knockout om man inte hade gjort det, om man inte tagit upp det här med det här husköpet i Djursholm, för det var ju liksom rätt elakt, så gör man inte riktigt, men han gjorde det.
Ibland har jag hört dig säga att i Sverige gillar vi inte trevliga politiker.
Ja.
Är det så?
Alltså jag vet inte, jag bara börjar misstänka det, för att man liksom efter att liksom marinerat så här, alla både i alltså det är liksom både moderater och sossar, alla pratar ju om att liksom en av Kristerssons stora svagheter är att han är för glad, och det är liksom för mycket av liksom, det har varit för mycket mingel och fester och liksom han är liksom, och jag menar han är ju en rätt social typ, vet man ju om man har sprungit på honom.
Ja, men det har ju sagt så också när det kommer till tidigare, till exempel Ingvar Carlsson, att han inte har fått tillräckligt mycket cred för vad han faktiskt gjorde, för att han uppfattades som inte så konfrontativ och så som till exempel Göran Persson. Vi kanske uppmärksammar personer som smärsar till på ett annat sätt mer.
Mm. Verkligen, men jag tror att liksom, för då hans, Ulf Kristerssons huvudmotståndare då, Magdalena Andersson, henne kan man ju inte säga samma sak om. Där är verkligen liksom särskilt glatt, jag menar hela högern har försökt bygga en kampanj mot henne kring Arja Andersson och sådär. Och hon har bara stigit i förtroendemätningarna, det är liksom rakt motsatt.
Och hon är ju onekligen ganska barsk och tuff.
Ja, det är liksom varken fester eller särskilt glatt. Och så där. Jag vet, jag sprang på henne vid liksom, kaffeautomaten där utanför kammaren vid något tillfälle, och hon liksom fräste någonting om att det här minsann är bara kaffe för ledamöter, och Mikael Damberg stod där bredvid och började skratta jättenervöst och försökte släta över hela. Men liksom, jag måste bara nämna det också, för att liksom, Fredrik Reinfeldt, alltså, ärligt talat, han var ju liksom enormt populär. Alltså, Magdalena Andersson har ju nästan varit uppe i de nivåerna, men han var ju verkligen så här otroligt omtyckt, och han var ju verkligen, det var varken fester eller särskilt glatt. Liksom, om man stött på honom någon gång i en hiss där, jag vet att jag stod med honom någon gång och hamnade bara med honom, och det kanske var någon säpovakt också, och så var det Roberta Alenius som han ju sen blev ihop med, men det vet jag, försökte småprata och han bara stod tyst och så tittade han på henne och så fick hon liksom ta över och prata, för han gjorde inte det, han var liksom inte, och jag menar Anders Borgott också ett sånt exempel.
Precis.
Jag vet inte, jag tror det här ändå lite, det är liksom allt mer på att svenska folket gillar inte glada och trevliga politiker.
Nej, nationaldrag.
Ja, det verkar som att folk tror att de är mer seriösa om de är lite allvarliga.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Men egentligen är det lite konstigt tycker jag att Elisabeth Svantesson är så pass anonym. För till skillnad från många andra har hon ju en väldigt spännande bakgrund att ösa ur egentligen. Kan inte du berätta lite Anette om hur hon har vuxit upp, hur hon formades till den hon är?
Ja, men hon har ju verkligen en ovanlig bakgrund som inte minst moderat toppolitiker. Hon växte upp med ganska knapra förhållanden. Hennes pappa var pastor inom missionskyrkan. Hon har själv berättat om att hennes mamma kämpade mot psykisk ohälsa. Hon var ett av fem barn i den här familjen. Det fanns små ekonomiska resurser. Det var aldrig mer än en ostskiva på mackan till exempel. Det här har hon själv berättat för mig när jag har intervjuat henne. Och hon har också en ovanlig bakgrund med att hon inte engagerade sig politiskt som så många andra i ungdomsförbund och så. Utan hon var redan mamma, flerbarnsmamma, när hon blev aktiv politiker. Hon var väl nästan i 30-årsåldern när hon kom in.
Vi kan väl lyssna på ett litet klipp här när hon berättar om hur hon blev politiker.
Jag tror att det började under gymnasietiden. Jag hade en fantastiskt bra samhällskunskapslärare som jag för övrigt bjöd på lunch för något år sedan och tackade. Han väckte verkligen det intresse för liksom, politik. Men sen när jag var 28 och jag knöt näven i fickan och hade massor med åsikter och tänkte nej, jag måste göra någonting själv. Jag var med under några år och påverka politiken. Sen blev det ju väldigt många år och det är ingenting som jag ångrar. Jag rekommenderar fler att engagera sig i ett politiskt parti.
Ja, det här att hon bjöd sin gamla lärare på lunch för att tacka för samhällsengagemanget. Det säger också någonting om hennes karaktär.
Verkligen.
Men det är inte bara det här med den knapra uppväxten och så, utan hon har ju också det här bagaget från Livets ord och organisationen Ja till livet. Och det här är någonting som faktiskt ständigt dyker upp, inte minst från hennes politiska motståndare. Mm.
Så är det absolut. Jag kommer ihåg när hon kom in i Reinfeldts regering 2013, sista året för Reinfeldts regering, då blev hon arbetsmarknadsminister. Och det som uppmärksammades allra mest då, det var ju just den här bakgrunden hon hade i Livets ord och som någon slags informationsansvarig i Ja till livet, jag tror de heter Människovärde eller något sånt idag.
Det var jättekontroversiellt.
Ja, det var otroligt kontroversiellt. Och det där har förföljt henne, fast hon under åren många gånger har sagt att hon har tagit avstånd från sin tid, att hon hade väldigt svartvita åsikter som ungdom och att hon har gjort en livsresa kanske större än många andra sedan dess.
Ja, det finns särskilt ett klipp från SVT när hon är med i en debatt någon gång på 90-talet just om abortfrågan som brukar ibland dyka upp, inte minst på X, när man vill påminna om den här bakgrunden.
I Ja till livet så finns det väldigt många olika åsikter, tror jag, just om den, just när det gäller våldtäkt och incest. Men grunden är ju ändå att alla som är med inser att det är lika mycket en människa för det. Sen, vi möter kvinnor till exempel då, som har blivit våldtagna. Det måste vara något av de mest fruktansvärda som en kvinna kan vara med om. Det finns kvinnor då som har gjort abort, det finns kvinnor som ändå valt att föra sina barn. Och som har upplevt det som en slags ett helande med tanke på vad de har gått igenom.
Ja, det här är ganska starkt tobak, att våldtagna kvinnor kan uppleva det som ett helande då, att föda barnet.
Det kan man ju verkligen säga.
Ja, det är liksom, abortmotståndet är ju verkligen så här, det är ju minerad mark i svensk politik får man säga. Det är liksom, det finns ju åtskilliga politiker som har gått bort så där. Det är liksom få frågor som man verkligen ska... Kristdemokraterna har ju haft kämpigt med den frågan jättelänge. Lars Adaktusson, han återhämtas ju aldrig efter de här avslöjandena kring hur han har röstat i EU-parlamentet i abortfrågan och så där. Det är verkligen så.
Men Anette, hon har ju verkligen försökt distansera sig från detta gång på gång.
Ja, det stämmer. Hon har ju idag... Hon har nog fortfarande en kristen tro, så har jag uppfattat det. Men hon är väl medlem i Svenska kyrkan idag och ingen frekvent besökare som jag har förstått det. Och hon har ju många gånger sagt att hon har lärt sig av livet och tycker inte så som hon gjorde då.
Men samtidigt att det här förföljer henne trots att hon har sagt att hon har ändrat åsikt i abortfrågan och sådär. Och att det har ändå gått 25 år, att det här ändå återkommer. Är inte det också lite typiskt för svenskt samhällsliv att det finns nästan en sån här religionsfobi, att hon ska vara lite udda bara för att hon har en tro på Gud, att hon är kristen?
Jo, nej, men alltså, man såg vilket ramaskri det blev när Birgitta Ed liksom dök upp i prästkragen där. Det var liksom, folk pratade liksom där med att hon egentligen, det var ju jättespeciellt att hon i mötet där med Erdogans fru, att hon klev in under det känsliga skedet i NATO-samtalen och fick liksom kliva fram in i sin nya roll där. Så, men det enda för liksom den svenska offentligheten reagerade över var ju prästkragen. Det blev liksom ramaskri.
Trauma.
Ja, men det var ju också så när den här regeringen tillträdde så lyftes det ju fram då dels att Ulf Kristerssons fru mycket riktigt då präst och så Elisabeth Svantessons bakgrund och så pekade man på Ebba Busch som ju också har en bakgrund i Livets Ord. Hon gick ju i Livets Ord skola. Det gjordes ju en poäng av att det var ganska många som hade en kristen tro. Och det att det var någonting ovanligt i svensk politik.
Det här att hon kom in sent i Moderaterna och i det här proffspolitikerlivet. Hur påverkar det henne idag? Vad är hennes ställning i partiet? Är hon, är hon bundis med Ulf Kristersson? Han är en typisk ungdomspolitiker som har gått den långa vägen.
Ja, alltså det här med att hon kom in sent, det kan man ju säga att hon, liksom, hon är ju inte någon, jag skrev nyligen om en artikel om Ulf Kristersson och Birgitta Ed och liksom hur de har varit ett nav inom borgerligheten. Hon är ju liksom, och där kan man ju se att många i den generationen liksom, av politiker och opinionsspelare samlades hos dem. Hon kom ju helt vid sidan av, hon har inte varit en del av det. Nej, men och liksom, relationen mellan Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, det är liksom en har varit en snackis ända från dag ett skulle jag säga.
Verkligen.
Och där det liksom pratas mycket om att den inte är så god.
Så Svantesson blev inte inbjuden till Birgitta Eds och Kristerssons fina intellektuella middagar?
Alltså hur det är nu, det vet jag inte, men hon har liksom inte varit det. Hon har liksom inte varit en del av den liksom, sfären av liksom, ja, men som de själva beskriver, lite så här intellektuella borgerliga företrädare.
Nej, men precis. Och så är det ju mycket så att man, när man pratar runt med folk så betonar ju många att det är väldigt stor skillnad att Kristersson och Svantesson ibland har lite svårt att förstå varann. Att han har ett så tungt fokus i de sociala frågorna medan hon ses då mer som en klassisk moderat som tar avstamp i skattesänkningar och frihetstanken. Och att det kan göra att deras relation, att de står ganska långt ifrån varann ibland. Men det är precis som Thomas säger, det här är ju den stora snackisen internt. Deras relation.
Men de här påståendena då att det finns en spricka mellan Kristersson och Svantesson, håller de med om det själva eller hur svarar de på sådana, den bilden?
Nej, men det gör de ju verkligen inte. Den bilden avfärdas ju väldigt bestämt från båda sidor skulle jag säga. Det är liksom, det är jättekänsligt. Det är alltid liksom, man ska säga att det är alltid en spekulation i alla regeringar kring relationen mellan statsministern och finansministern. Den är ju så liksom viktig. Men sen är det ändå så att så här, det finns ju liksom rätt mycket som tyder på att liksom det kanske inte liksom är den perfekta matchen här mellan de två. Det är liksom, en del beskriver Gunnar Strömmers roll, för att jag menar, i vanliga fall brukar prata om liksom maktaxeln i regering, finansminister, statsminister. Nu är det liksom som en makttrio som styr den här regeringen.
Ja, precis. Gunnar Ström är ju mer framträdande i offentligt.
Ja, men han är det. Minst. Och ja. I den här liksom dynamiken så sägs han, en del beskriver som att han är den som liksom får det här, liksom, får det här att funka så.
En källa jag pratade med uttryckte det som så att Gunnar Ström borde faktiskt få medalj för det arbete han gör för att hålla ihop det här.
Men sen är det liksom en del, det är ju det här också med hela det här bilden av att de tillhör olika falanger. Det är ju liksom, det är ju känsligt. Men, och jag vet att även det liksom förnekar mig från hennes sida att hon skulle tillhöra liksom den andra sidan i partiet. Men hon har ju liksom blivit en del, hon har liksom låtit sig själv dras in i det där ganska tydligt. Och jag menar, de som står på den andra sidan och ständigt liksom baktalar Ulf Kristersson internt, för det finns ganska många som gör, de lyfter ju henne så, och hon omger sig också av personer som liksom tillhör tydligt den andra sidan.
Plus att det, man ska ju också komma ihåg att finansministern blir i alla regeringar på något sätt den som alla får brottas med, för det är ändå den som sitter på penningpåsen och ska säga nej, nej, nej.
Otacksam roll.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men det här med att Svantesson har då svårt att nå ut, varför är det en grej egentligen? Men en finansminister som är lite anonym, som inte syns i Aktuellt varenda kväll, men säkert jobbar på stenhårt, varför är det egentligen ett problem?
Ja, så jag skulle säga att liksom, problemet här är ju att liksom, Moderaterna, man kan inte säga att de befinner sig i en kris, men de står väl någonstans på liksom, tröskeln till en kris. Alltså, jag menar, partiet går dåligt i opinionen, Ulf Kristerssons förtroendesiffror är svaga, och de här förhoppningarna som fanns att bara liksom vi får regeringsmakten så kommer vi liksom återta rollen som, liksom, ja, men som ett ledande statsbärande parti. Istället så är det ju Sverigedemokraterna i ganska stor utsträckning som är vinnare på det här tidssamarbetet just nu i alla fall, och liksom Moderaterna kläms allt mer, så att liksom, i skenet av det skulle jag säga så, liksom, så blir det här, liksom, det upplevs lite som en, ja, men det är liksom talande för Moderaternas problem, för att liksom allt nu handlar ju om liksom det vi, liksom den här regeringens reformagenda, det är liksom fullt för det migration och lag och ordning. Man gör ju massa saker. Det är liksom en rätt tydlig reformagenda, men den anses liksom, den liksom hamnar på Sverigedemokraternas konto. Och det som hade kunnat vara Moderaternas del i det här, det är liksom, ja, Elisabeth Svantessons portfölj. Den är liksom helt i skymundan. Där, liksom den, där finns ingen tydlig framåtdrift, ingen tydlig reformagenda. Och det, så där blir det ett problem, skulle jag säga.
Ja, men det verkar som att ganska många moderater känner sig lite vilsna i det här. Där fokuset är lag och ordning, försvar, energi snarare än ekonomisk politik och skattesänkningar. Där Moderaterna generellt har ju under åren haft väldigt starkt förtroende när det kommer till den ekonomiska politiken. Och man menar att det här utnyttjas inte idag. Men det förklaras ju från regeringskansliet snarare då med att fokuset för den här regeringen går inte att jämföra med till exempel alliansregeringen som Fredrik Reinfeldt ledde.
Verkligen, men det är ju, så är det ju. Jag menar, det är liksom, den här regeringen, de gör ju massa saker. Jag menar, jag vet att de själva pekar på det, att liksom, anslagen till polis, rättsväsende ökar, vad är det, med 21 miljarder. Man vräker pengar av försvaret. Så att, och det gör att det inte finns massa pengar till de här liksom, stora skattesänkningarna som har gjort tidigare. Och det blir mindre fokus på den ekonomiska politiken rent generellt.
Ja, det finns ju en längtan hos många moderater efter att man verkligen ska komma ut i de ekonomiska frågorna igen. Att det skulle vara den fråga där Moderaterna verkligen skulle särskilja sig från Sverigedemokraterna. För bland moderata företrädare och också väljare finns ju en bild av att Sverigedemokraterna har en mer socialdemokratisk ekonomisk politik.
Så är det verkligen.
Och att här skulle man skilja ut sig och inte minst då kunna attrahera väljare i storstäder, som ju är ett stort problembarn för Moderaterna idag. De har ju tappat jättemycket i storstäderna.
Men kan det vara så att Elisabeth Svantesson har inte så många skattesänkningar att bjuda på? Det finns inte så mycket politik i den vägen, och därför kan hon heller inte göra de här offensiva utspelarna eller delta i debatten på de premisserna, att hon därför då avstår och dra sig lite tillbaka.
Ja, men så är det ju. Alltså, när de förhandlade tidavtalet, det var ju ekonomin, det var inte ekonomin det handlade om. Och nu är det också så att nu är ju allt fokus på inflationen och så. Men det är ändå så att man i Moderaterna hade man verkligen hoppats och trott att det här, liksom, det här skulle vara Moderaternas del i det här politiska projektet. Här skulle man se de moderata inslagen. Men det gör man inte. Och nu, liksom, som sagt, Moderaterna, de utmanas ju allt mer. Alltså, det är liksom en existentiell kamp de utkämpar nu, där liksom SD flyttar fram sina positioner och allt mer tar på sig liksom en ledare roll till höger. Och jag menar, det är ju det finns ju, pratar man om Moderaterna precis som var sådär på allvar uttryckt en oro för att Moderaterna ska hamna liksom på 12-13% i nästa val. Det där är liksom alltid en oro som finns att man ska implodera, men man känner ju verkligen nu hur liksom SD äger debatten och här liksom, ja, men lite liksom en missad chans att ekonomin, det skulle varit liksom Moderaternas del i det här, och istället så är det liksom, finns det varken en tydlig reformagenda eller vision, som då en del moderater menar.
Det har ju funnits en väldigt stor förståelse för att hon, när hon har visat sig, så har hon tryckt på inflationen, inflationen, inflationen. Vi kan inte satsa, för då spär vi på, förvärrar vi läget. Men nu är det ju väldigt många som tycker att vi har kommit till ett annat läge. Nu har ju inflationen dämpats. Och till och med LO och Svensk Näringsliv är ganska eniga nu och tycker att nu är det dags för ett nytt fokus. Hon måste börja prata om satsningar nu, framförallt på att rusta människor för arbetsmarknaden och satsa på infrastrukturen som vägar, järnväg, sådana klassiska saker man gör i en lågkonjunktur, att nu är det dags att göra de sakerna, inte minst klimatet.
Ja. Men sen är det också så här, det här du nämnde liksom storstadsväljarna, som där liksom Moderaterna har jätteproblem. Alltså det är ju liksom, ja, men den här senaste SCB-mätningen som kom, nu var det ett tag sedan, men som visar att liksom Socialdemokraterna uppe på 44% i Stockholm. Man liksom pratar om de här liksom Alex Schulman-sossarna som är liksom välbärde, tidigare liksom sannolikt borgerliga liksom, som röstade på Fredrik Reinfeldt för 10-15 år sedan eller när det nu var. Men liksom, de här är ju Moderaterna verkligen, de är liksom desperata att försöka locka tillbaka de här. Och här skulle man då ha en chans, för de här väljarna liksom, det är ju inga socialister. De är inte, har ju inte gått till Socialdemokraterna och Magdalena Andersson för att de liksom älskar deras ekonomiska politik, vad nu den är. Sossarna, det är lite oklart. De driver inte så mycket ekonomisk politik kanske. Men utan det är ju liksom värderingsfrågan och sådär. Men då menar ju en del moderater, och liksom på, kanske på goda grunder, jag tycker själv att det är en väldigt intressant fråga, vad som ska hända med de här väljarna nu när det är liksom ekonomisk vinter. Det här liksom, de gick ju till sossarna, det här är liksom väljare som har gått till sossarna under liksom de goda åren när de haft liksom nollräntor, och liksom, nu sitter de där med sina jättestora bostadslån och liksom är pressade ekonomiskt. Kommer de liksom stanna kvar hos Socialdemokraterna?
Mm, de kanske börjar bli lite sugna på ränte eller på skattesänkningar och sånt där.
Ja, men det är väl det som liksom, det tycker jag så här, det är liksom potentiellt avgörande i nästa val nästan, den här frågan. Så här, vad händer med de här väljargrupperna, den här liksom breda medelklassen som är liksom, som är sossar numera, som var moderater tidigare, som nu är sossar i Stockholm. Det är jättemånga väljare det handlar om som verkligen kan avgöra val. Och där finns det liksom en möjlighet för Moderaterna, menar en del, som man då inte liksom, men då gäller det att man har en politik som tilltalar de här, ja, men de här breda medelklassgrupperna.
Ja, men man pratar ju också om att de här som har gått då till Socialdemokraterna, att det är människor som gick dit på grund av Sverigedemokraterna, som inte gillar Sverigedemokraterna och samarbetet med dem. När det kommer till kritan, vad är viktigast då? Är det motståndet mot Sverigedemokraterna eller är det den ekonomiska politiken? Och det här kan bli ganska avgörande.
Jag tänker på frågan om kvinnor också, att Moderaterna måste ju attrahera fler kvinnor om de ska klara att växa igen.
Så är det absolut. De har ju förlorat otroligt mycket kvinnor. De har ju vänt Moderaterna ryggen mycket till följd av Sverigedemokraterna. Ja. Och där tror man ju att den ekonomiska politiken skulle kunna bli en fråga som kan locka välutbildade kvinnor i storstäder igen.
Ja, men hittills så de här budgeterna, hon har ju lagt två budgetar, Elisabeth Svantesson hittills, och de har ju båda varit liksom lett till ganska stor intern besvikelse. Och liksom den senaste budgeten innehöll ganska mycket egentligen, men allt handlar om liksom internt, det är ju liksom ramaskri när man inte rör den här brytpunkten för den statliga skatten. Man frös ju den, så det blev liksom, ja, men fler fick betala statlig skatt, och det blev ju så upprört. Och det tror jag lite beror på att det liksom inte finns heller någon tydlig berättelse, för egentligen så här, rent strategiskt tror jag att det var liksom det enda rätta. Det hade varit livsfarligt för dem att gå in och kraftigt sänka skatten för höginkomsttagare, men i och med nu liksom att det inte finns någon tydlig paketering av den ekonomiska politiken, så blir det liksom bara ytterligare ett liksom tecken på att Moderaterna inte sätter något avtryck, inte ens på det här området. Så.
Ja, det är ekonomisk vinter och det är snö i hela landet, men det är ändå väldigt svettigt för regeringen. Tack för idag, Thomas och Anette. Vi är tillbaka nästa vecka här i politikrummet. Och tack till dig som har lyssnat. Tipsa oss gärna om nyheter. Hej då!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.